Läs hårt. Kör stenhårt. Det är inget fel med din telegraflinje. Försök inte ändra morsekoden. Vi kontrollerar nu etern. För den kommande stunden, luta dig tillbaka och njut av de snusnäsdukmaskerade minionernas tredje läs hårt övertagande. Medan Magnus och Johan är ute och löser mysterier i en färgglad folkabuss tillsammans med en tydligt påverkad Grand Danois är vi som ansätter The Mystery Machine likt ett tågrån. Det är vi. Det är jag, Peter och
Carl,
Marcus,
Simon.
Så, vad är er relation till västern?
Ja, för min del så har jag inte så stor relation till västern, så det här var verkligen på tiden att ge sig kast med genren. Jag läste ju såklart en del Lucky Luke och Jack Harry seriealbum när jag var liten. Och jag minns att jag läste den sista Mohikanen som klassiker i högstadiet. På senare år har jag läst Stephen Kings Revolvermannen, så den får väl sägas vara en sorts western. Jag såg händelsevis Sergio Leones dollartrilogi här tidigare i vinter, vilket blev en passande uppvärmning för det här avsnittet.
Ja, och för egen del så är västern en genre som har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. Jag gissar att första mötet när jag var väldigt liten var boken Bamse i Vilda Västern. Och sen gick ju familjen McKayen i repris på 80-talet. Och Seb McKayen fascinerade ju långt innan jag förstod engelska och vad han pratade. Sen var ju Lucky Luke också en av de första läsupplevelserna med västern. Och så småningom så fanns det ju ett västernrollspel som var jättehäftigt. Så det försökte man ju spela ett antal gånger. Men det var lite komplicerat när man var liten.
Ja, jag har ju alltid haft en liten tjusning för västernkonceptet. När jag var ung så läste jag mycket Lucky Luke. Och också tack vare Fantomens biserie egentligen. En hel del Blueberry och Ricochet. Sen så kom ju Young Gun-filmerna. Briscoe County Jr. på tv. Och nu här i äldre dagar så blir serier som tänker på Hell on Wheels. Jag har inte läst några sådana traditionella westernböcker tidigare. Men jag har alltid försökt att läsa lite Weird Western. Som en genre som lockar. Tyvärr så kanske inte den mest väletablerade genren, men då hittar man något som är dugligt att läsa.
Ja, och jag har ju också läst en hel del Lucky Luke i barndomen. Egentligen är det typ den bilden jag har av western kommer ursprungligen ifrån den serien. Så det är en väldigt belgiskt färgad bild. Men jag höll ju på att säga att den här boken vi har läst nu är den första western-romanen som vi har läst. Men jag insåg att jag läste James Fenimore Coopers bok Prärien på högstadiet. Jag tänker att den är western adjacent i alla fall. Och så läste jag också faktiskt Revolvermannen som Marcus nämnde. Jag läste de första böckerna i den serien men tappade bort mig lite grann. Jag tappade tråden så att jag har en dröm om att läsa färdigt Dark Tower-serien. Även om den ska bli riktigt konstig i slutet.
Och som sagt, western. Boken vi valt till denna gång är Bill och Ben kör stenhårt av författaren Marshall Grover. Det är en av hans synonymer. Vi återkommer till det senare när vi pratar om honom. Boken gavs ut på svenska 1977. Originaltiteln är Wild Trail to Denver. Och den gavs ut i den ursprungliga versionen 1965. Och hur boken valdes. Larry and Stretch, eller Bill och Ben som de fick heta i Sverige, står för en av de mest kända Vilda Västern bokserierna och var en given kandidat när cirkelns västernkännare, ja, undertecknad, kom med förslag i genren. Det utkom hundratals böcker på svenska på kiosklitteraturens storhetstid i vårt land. Och några dussintals har återutgivits som e-böcker. Johan Wandlo har delat på Läs Hårts Facebook att han förbeställde från den återutgivningen. Och Bill och Ben har nämnts i den ordinarie podden. Att välja bland de nyare böckerna var enkelt tack vare det vitsiga i att helt enkelt ta den med ordet hårt i titeln.
Ja. lite om westernlitteraturen. Den föddes med lågprisböcker som kallades dime novels i USA eller penny dreadfuls i England, vilka började publiceras i mitten av 1800-talet för westerns del då, för att kapitalisera på skrönor och halvsanna historier som berättades av folk i USA på den tiden. Redan tidigare på 1800-talet kom James Fenimore Coopers Leatherstocking Tales-romaner om ursprungsbefolkningen, där The Last of the Mohicans ingår. En väldigt stilbildande roman för western var The Virginian, Cowboys blod på svenska, av Owen Wister från 1902, då den skildrade cowboyen som huvudperson och hjälte. Pulptidningarna som blev vanliga på 1920-talet hjälpte till att öka westerns popularitet. Även icke-amerikanska författare gav sig tidigt på vilda västern, som avsnittets Marshall Grover som var australiensare. Och ett annat exempel är tysken Carl May med sina något kontroversiella böcker om Old Shatterhand och Winnetou. För en komisk genomgång av Carl Mays värv rekommenderade vår Carl podden Behind the Bastards avsnitt Hitler Young Adult Fiction Fangirl, vilken jag lyssnar på med behållning. I Sverige var det ju så kallade indianböcker om den amerikanska ursprungsbefolkningen som var störst fram till efter andra världskriget. För då ökade USAs influenser här och sånt som cowboys och jeans blev allmän gods. Massor med utländsk westernlitteratur översattes, som Larry och Stretch då, som blev Bill och Ben på svenska. Och även nordiska författare började skriva vilda västernböcker på löpande band. Vi har exempel som svensken Kjell E. Genberg med Ben Hogan-serien, norrmannen Kjell Habeng med Morgan Cain-serien. I moralpaniken som dök upp kring skräplitteratur på 60-talet pekades Bill och Ben faktiskt ut som fascistiska och rasistiska. Men för mer info om vårt lands förhållande till western så rekommenderar vi Snedtänkts dubbelavsnitt om Sverige och vilda västern. Samt det avsnittens gäst Daniel Hånberg Alonsos bok När svenskarna sköt skarpt.
Ja, då pratar vi lite om Marshall Grover. Marshall Grover var en pseudonym för australiensaren Leonard Frank Mears som levde mellan 1921 till 1993. Och han skrev över 700 böcker, varav de flesta var i westerngenren. Han började skriva på 1950-talet när genren var väldigt populär och 1956 kom den första av många böcker i serien om Larry Valentine och Stretch Emerson. Den boken hette Drift på originalspråk. Grover ska aldrig ha behövt mer än ett dygn på sig att planera en ny handling och fick fram runt 30 böcker om året när han var som mest aktiv. Det är imponerande.
Absolut. Bokens handling är i korthet, vissa spoiler. Men romanen börjar med att berättelsens skurk Neil Bromley erkänt ett mord på fyllan. Och ett brev har skickats från staden San Salvador i Colorado till rättsväsendet i Denver. Våra hjältar Bill och Ben, de vistas i San Salvador när brevet skickas med transportserviceföretaget Wells Fargo. Och när de blir häktade för ett krogslagsmål, som de givetvis är oskyldiga till, i alla fall att starta det. Tack för sitt rykte som kapabla äventyrare blir de frisläppta genom att de ska köra diligensen med viktig post och en brokig skara resenärer till Denver. Skurken är givetvis ute efter att sabotera den här färden, får tag i brevet innan de når fram och det blir en farofylld färd.
Det är ju ganska kul här, de är ju häktade efter det krogslagsmålet och oskyldiga till att de startade, men de är ju skyldiga till att avsluta krogslagsmålet såklart. De är ju typ superhjältar, Bill och Ben.
Ja, och hur upplevde vi boken? I vilken form läste vi den?
Ja, jag läste den på svenska i e-bok.
Samma här. Jag sökte efter den fysiska boken på engelska för att ha någonting att jämföra med, men den var svår att hitta.
Jag läste den också som e-bok på svenska. Jag äger andra Bill och Ben-böcker i pappersform, men inte just den här. Och den här läste jag som e-bok för första gången för 3 år sedan och har nu läst den en andra gång inför den här lilla cirkelsamlingen.
Ja, samma som här. Det fanns inte på något annat format jag kunde hitta, så e-bok på svenska, samma här.
Det fanns flera personer som översatte Larry and Stretch till Bill och Ben, som de hette på svenska. En av dem var Gösta Gillberg. Och han började i slutet av 1950-talet översätta västernböcker och höll på fram till 1991. Sammanlagt översatte han över 240 västernböcker. Långt över 100 av västernromanerna var skrivna av Marshall Gruber. En av Gilbers utmaningar som översättare var förlagets krav på viss förkortning av originaltexterna. Flera av pocketserierna hade ett standardiserat format med ett sidantal som inte fick överskridas. Typografiskt kunde texten komprimeras genom tätare sättning och genom att man minskade antalet kapitel. Men det krävdes också att översättarna skar bort meningar, stycken eller längre passager som kunde undvaras utan att handlingen blev svårare att följa. Den här typen av ingrepp ska ha varit mer påtagliga i de bokserier som blandade verk av olika författare. Mindre vanlig i de serier där en författare skrev om återkommande hjältar som till exempel Bill och Ben-serien.
Och nu verkar de ju inte ha saxat så hårt i Bill och Ben, tack och lov. Men det hade ju ändå varit intressant att jämföra den engelska originaltexten av den här anledningen.
Absolut, det hade det varit.
Det finns ju något begrepp som är abridged. Jag tror det finns, alltså, man säger det ibland, the unabridged version. Att det finns sådana versioner av böcker som är abridged. Och det betyder att de är förkortade. Det kan ju vara något sånt som har hänt här. Men, ja, men det var ju en väldigt kort bok, ska man säga.
Mm. Ja, den var ju så pass kort så att jag tyckte nästan det var mer som en novell, längre novell. Men de här böckerna antar jag är lite som tv-serieavsnitt, lite som i en western-serie. Så att det är ganska korta episoder som ändå är en hel bok då.
Det är nog en väldigt bra jämförelse.
Ja, absolut. Jag håller bara med. Inte minst tack vare att de är väldigt självständiga. Man kan ta till exempel vilken Bill och Ben-bok som helst och ta i handen och läsa igenom utan att behöva ha någon relation till övriga tidigare eller senare böcker. Som självständiga tv-avsnitt.
Precis, för den här boken vi valde, den är väl nummer, ja, hur högt i den här serien, men det är långt in i alla fall.
179, va?
I den svenska utgivningen, ja, stämmer bra. Jag har en lista, det finns ett antal listor som cirkulerar, men en hyfsat trovärdig lista så är det, ja, nu tappar vi bort det här, men var det inte 47 eller 46 i den australiensiska utgivningen då som är ursprungsutgivningen.
Jag vet att du skaffade ju den första boken Drift, Carl. Provade du läsa någonting i den?
Jag kom tyvärr inte så långt, men det intressanta är där att språk och sånt är ganska likt faktiskt, alltså hur det är utformat och så. Det var lite det jag var mest intresserad av egentligen. Men tyvärr hann jag aldrig komma riktigt så långt som man fick en riktig presentation av karaktärerna. För en sak som är väldigt intressant i den boken vi har läst nu, det är ju som hur introducerar de Bill och Ben. Det är inte så att de berättar, eller det är en berättelse om vad det är för nissar, utan det är detektiven, sheriffen där som bara, inte det där Bill och Ben, de är ju kända för att så klart introducerat, nu kör vi vidare.
Ja, varför kan man göra så med någon annan liksom, sida upp och sida ner med en massa expositioner? Det räcker med liksom en mening från en sheriff, ja, då vet vi det.
Ja, det är väldigt effektivt på det sättet, helt klart. Och författaren har nog någonstans i baktanke om att Bill och Ben är så etablerade för de läsarna som vill läsa Bill och Ben. Så att det är bara att köra på.
Ja, jag tvivlar på att det är så där jättedetaljerad skildring av dem ens i första boken. De slår mig inte som sådana karaktärer när man får en större bakgrund. Utan det är pang på. Det är två tuffingar från Texas.
De framställs inte som speciellt komplicerade karaktärer heller. Så det...
Nej, jag hade lite svårt att egentligen se skillnad på de två. Jag tror att en är lite längre än den andra. Det är typ det som jag kunde se skillnad på dem. Annars är de båda väldigt, väldigt lika.
Ja, men det är ju så att Ben är ju faktiskt ett halvt huvud längre än Bill, som redan Bill är lång. Och Ben har ju faktiskt två koltar. Han är ju dubbelhulster.
Ja.
Och är något mer korkad. Eller, ja, okay. Mindre smart ska jag säga. För de är väldigt streetwise snubbar.
Ja.
Är det några andra personlighetsdrag som skiljer dem åt som ni tänkte på?
Är det att han är längre? Är det för att han heter Stretch på engelska? Att han är lite längre då kanske? Att han fick ett namn för att han var utsträckt kanske?
Låter väldigt rimligt. Nej, men jag håller med. I övrigt så har de ju inte jättestarka personlighetsdrag på det sättet.
Vi kommer ju tillbaka till uttryck. Vi verkar komma tillbaka i varje avsnitt här. Alltså himbo.
Ja.
Ja, ja. Absolut. Jag har läst en Conan... novell, någon sån, om den sista Conan-novellen tror jag det var, och han känns ju också, så han är också en street smart himbo verkligen. Han jag hade ju tänkt att Conan skulle vara jättekorkad, men han var faktiskt rätt så smart för att vara liksom just på det street smarta sättet. Men han känns ju också som den där stor och muskulös snygg kille som är lite korkad.
Sen är det ju så att övriga karaktärer är ju inte så där djupa heller liksom. Alla är vad de säger att de är. Det är ingen speciell utsvängning så, utan och alla är så fruktansvärt checka hela tiden.
Jag är inte ens när de börjar vara oöverens när, i diligensen i början när de åker ifrån San Salvador, så blir det så här riktigt bråk. I och för sig en allvarlig incident, men ja, i övrigt så är det ju inte så blodigt kanske. Det är bara ett skott som brinner av.
Alltså, jag tänkte också på det är ju rätt så platta karaktärer, men här boken gör ju inte heller några pretensioner om att ha jätteutvecklade karaktärer. När det är någon som förändras, en person här, spelaren som åker med Delifrance, han är först tillbakadragen och lite sur, men sen så händer det någonting som gör att hans personlighet förändras, och så är det ganska tydligt att nu har författaren bestämt att nu ska vi förändra personligheten på den här, nu har hans personlighet förändrats tack vare den här unga föräldralösa flickan som ingen vill ha, så har han förändrats mycket tydligt.
Mm, det var ju en sympatisk karaktärsutveckling. Jag tyckte den var trevlig.
Just.
Men han hittar på många bra karaktärer, tycker jag. Så det är lite synd att de inte utvecklas mer. Och böckerna är ju så korta, så ja, det hinner ju inte hända så mycket för de här karaktärerna som man presenterar. Men kanske dyker de upp igen eftersom det är en serie.
Ja, och jag tänker att de utvecklas precis så mycket som de behövdes utvecklas för berättelsen. Det här är liksom... Man har inte... med något extra överflödigt fett. Här är liksom serveras bacon och det serveras potatis, och det är det som det ska vara. Bacon och potatis i bokform. Och det är ju väldigt gott med bacon och potatis.
Oh ja.
Måste vi alla med det.
Visst är det där.
Ja, men vad har ni tänkt med på när ni läste boken?
Jag reagerade på att det var en hel del gammeldags ord och uttryck. Till exempel enleverat, klarade halsen, skälmar, misshälligheter, slog sig i slang med, lusask och lavoar. Det är inte riktigt ord man brukar kasta sig med i vardagen.
Nej.
Passar ju tidstypiskt, såklart.
Man kanske borde.
Vackra ord, tycker jag.
Ja, eller hur? Nu ska vi anamma det här.
Lusask, vad var det för något? Var det sängen eller vad? Nej.
Det är ett sämre hotell.
Ett sämre hotell, just det.
Jag tror att det är att vägglöss och sånt, tror jag syftet. För att det var i det sammanhanget. Det var någon av de här ljusskygga bovarna som bodde i en lusask på andra sidan stan.
Min fru som är från nordöstra Skåne, hon brukar säga loppelådan om sängen. Är det loppelådan om sängen? Så att det är liksom, jag kan tänka sig en ganska bra bild av en smutsig säng. Det är liksom en liten säng.
Det är ju mycket sånt. En sak jag tänkte på här, det var ju att folk när de pratar och så de säger någonting och flinade, och folk flinar hela tiden. Och det är nog en tydstypisk grej, för när folk flinar då tänker jag på andra svenska böcker, typ Dante-böckerna och liknande. Det flinas det också mycket. Jag vet inte om vi inte flinar längre kanske. Kanske hånler idag, eller jag vet inte.
Ja, flina är ju ett, jag vet inte. Det är kanske också ett fint ord vi borde ta tillbaka. Alltså Dante-böckerna är böcker som skrevs extremt snabbt, har jag hört. Jag tror det är från Snedtänkt. Jag har fått den bilden av att han, Bengt Linder, satt och hade en tapetrulle i skrivmaskinen för att han skulle slippa byta papper när han skrev. Det har ryktats gott om många olika sådana skräpförfattare. Men jag gillar det på något vis. Man vet vad man vill med en bok. Inte att det ska verkas fram liksom.
I många västernböcker som jag har läst, flertalet, så är det ju många som grinar också. Alltså grinning, som de har snabböversatt. Det är en sån där sak man hakar upp sig på lätt. Innan man förstår hur man ska läsa det för att komma vidare i...
Ja, men det är ju också skånska. Att grina på skånska är att le stort. Så det kan ju vara, det blir ju en liten språkförbistring där. Jag tycker att de mumlar rätt mycket i den boken också. Att de mumlar saker fram och tillbaka till varandra. Grejer man inte märker till.
Men det är väl så att det är ju inga större beskrivningar av känslor och så. Utan de säger någonting, de flinar eller mumlar någonting. Och så är det bra så.
Ja.
det räcker liksom, du behöver inte förstå mer.
Ja, det är ju en bok som verkligen totalt saknar undertext. Utan det är verkligen solklart vad det handlar om. Yep. Och vad de säger. De menar det de säger.
Jag tog några citat här som jag tyckte var så himla kul. Eller några uttryck som jag tyckte att författaren riktigt fick till det. Och då också ska ju översätta andra cred. När de pratar om den här bokhållaren som är... Jag fick inget grepp om honom från början. De bokhållare som åker på diligensen. Det är väl för att han är en jättetråkig personlighet.
Men ja, han blir försäkringar lite... var det väl också?
Ja, precis. Han är försäkringar. Jättetrist. Ja, precis. Men så blir han lite förtjust i den ungmön som åker med, som är riktigt rivigt fruntimmer. Hon heter Cass. Och då beskrevs det när hon säger till honom, jag tror att hon har sagt till honom att hon vill att han ska bjuda honom på middag. Nu det händer på middag så står det så här: i mångt och mycket var han kanske en vanlig bokhållare, men innerst inne var han en riktig kar. Och så tycker jag bara, det var härligt. Jag bara tog in och skärmde på den. Jag gillade citatet. En riktig kar. Ställde mot bokhållare då.
Nästan som att han hade kunnat vara från Texas.
Ja, precis. I just det tillfället. Så.
I det sammanhanget, ja.
Hans personlighetsutveckling var väl det, precis. Ja, men det fanns ett visst... alltså en viss formuleringsglädje, särskilt när det blev lite mer, när det hettade till lite grann i fighter och sånt där, då märkte jag att det här, författaren älskar att skriva fighter. För det är verkligen, det är den stora fighten här på något, det kommer några spelare och börjar snacka skit om den här spelaren som åker med diligensen och så blir det slagsmål där. Och så får jag också ett annat citat, jag tog in och skärmdumpa här. En äldre dam tyckte tillfället var lämpligt att dåna och därför så svimmade hon också i armarna på sin tillgivne make. Lyckligtvis gick hon i lättvikt. Så, yes. Så, formuleringsglädje.
Ja, det slagsmålet är det ju på restaurangen där. Och alla tycker det är väldigt roligt också. Det är ingen sån här som tycker det är jobbigt och så, utan alla är käcka där och vevar vilt.
Mm. Absolut.
Men den här flickan står väl till och med på bordet och nästan dansar av glädje när hon håller på att slåss runt omkring.
Precis. Men annars, något jag reflekterade över, det är ju det att boken är ju hyfsat barntillåten. Liksom. Det är lite slagsmål där det egentligen inga konsekvenser av egentligen. De borstar av sig och går vidare sen. Och ja, några blir ju skjutna men, och avlider förmodligen, men det slätas ju över väldigt fort också där. Och ja, det är ju inget snusk överhuvudtaget.
Nej, verkligen inte. Knappt en kyss mellan det här paret som har, han som har enleverat sin blivande fru, för de är rädda för sina respektive familjer, som då visar sig inte alls bryr sig om att de har stuckit med varandra. De tänker sig att de är typ Romeo och Julia, fast föräldrarna bara, skönt att bli av med dem. Så. Ja.
Ja, det är en av de roligare sidospåren ändå på en sida, när man får helt plötsligt hoppa till den här scenen där papporna till det här paret skålar med varandra och firar att de har försvunnit.
Samtidigt som de är jättenervösa över att förföljda helt i onödan genom hela boken. Ja, det var lust.
Ja, det är en ironi som också blir rolig när vi vet om det här, att de faktiskt inte behöver vara oroliga. För det avslöjas någonstans i mitten av deras plott. Och sen är det ju hela vägen så vet ju vi att de egentligen inte är fara, men de är fortfarande nervösa, och det blir lite roligt på ett annat sätt, tycker jag.
Alltså, jag tänker att det som slår mig nu är att det är inte lätt att skriva skräplitteratur som blir bra. Precis som att det är inte lätt att göra bra snabbmat, liksom bra enkel, laga bra enkel mat som blir god, så kan man lätt liksom göra dåligt. Men när man ska liksom skriva lättlästa, eller liksom böcker som är lättsmälta, så är det jättesvårt att hamna rätt. Så att just en sån sak som det här lilla sidospåret med att familjen inte alls bryr sig om att de har smitit, det här älskade paret, gör att man känner att den här författaren kan verkligen skriva. Han skriver lätt, ja, men han skriver också jättebra på ett sätt. Inte så att man ska få några Nobelpriser eller någonting, men ja, det är kul.
Jo, det är bra tempo tycker jag, från början till slut. Helt klart, utan att gå in på för många detaljer, så ja, som du säger, det rullar på bra. Vad tyckte ni om till exempel skurken i berättelsen?
Han var ju bevisligen ond då, för det var aldrig några tvekan om. Men så mycket annat var han inte.
Ond och girig, kanske.
Ja, en riktigt stereotyp. Så här, super och ha mördat någon på någon jakt och lyckats täcka över det då, som en olycka.
Och så super han då, super så full att han erkänner det brottet och någon har skickat ett brev. Någon har skickat ett brev till sheriffen. Och det är det hela plotten handlar om, att den här diligensen som Bill och Ben kör, den innehåller ett brev som ska avslöja att den här mannen, den här skurken då, är mördaren. Och skurken vill få tag på det brevet, så han anlitar ett gäng andra skurkar för att överfalla diligensen. Men jag tycker det är ganska, ja, och det är också kul liksom att man börjar med att träffa, första kapitlet får man träffa skurken, och när han vaknar upp efter i fyllan och villan och inser att han har sagt det här, och så tar han död på den här mannen som är det enda vittnet som har hört honom berätta det här, och så det enda liksom lösa tråden är det här brevet som man måste få tag på. Så, ja, men det är enkelt.
Och det var ju på de första sidorna redan, så tyckte han hamrade in en bra skurk direkt liksom. Det var ingen tvekan om att det här var en bad guy.
Och de andra skurkarna, de är för mig väldigt släta. De känns brutala och korkade. Egentligen det som jag tänker på.
Och för första gången som de här banditerna ska anfalla diligensen, så ställer de sig bara på vägen i princip och står i vägen. Och det första jag tänkte på var ju, varför blockerar de inte vägen? Men då ska de ju göra det nästa gång, så då kunde han ju liksom fylla ut boken med extra anfall.
Precis, fick du ett överfall till med i boken.
Precis.
Ja, man får den här klassiska sagostrukturen då, med att det ska vara, man har ett uppdrag och så har man hinder, och så ett hinder, och så ett hinder, och så kommer man fram till slutet. Det behöver ju inte vara svårare än så, uppenbarligen.
Nej, och slutet så, ja, det blir ju det här andra anfallet här då, och överfallet, och de här skurkarna tycker att de har planerat så himla bra att de ska fälla ett träd just precis att diligensen kommer, och sen bara skjuta direkt, och så har de dessutom en infiltratör i diligensen, och så ja, ska han rikta revolver mot passagerarna så att Bill och Ben inte ska ha någon chans att liksom klara sig ur det här. Men så lyckas de naturligtvis klara sig ur det, och tack vare den här bokhållaren som innerst inne är en riktig kar, så fixar de biffen. Men kände ni att det var spännande någon gång i den här boken? Att det liksom, att pulsen steg när du läste den?
Nej, det kan jag nog inte säga. Alltså, jag kände aldrig något, bara oj, oj, hur ska det här gå?
Det var mer roligt.
Kanske lite när de skulle tända eld på hotellet där, för tänkte jag, hur ska liksom det här gå? Fast det bara, det börjar brinna va, men sen så glömmer man bort det.
De var inte allt för bra på att antända hotellet. Det ingår lite grann, tror jag, i det här att de var lite klåpare, de här skurkarna som anställdes av den stora skurken. De använde ju tidningspapper eller vad det var, så att de kanske inte placerade dem på det bästa stället, kan man tänka sig.
De var ju så korkade. Så.
Ganska extremt att elda upp ett hotell så där för bara det här brevet. De var inte rädda för collateral damage.
Nej.
Så det är roligt med att de kastade ut kistan genom fönstret och när branden startade, så att bovarna fick den på sig. Det är ju ganska, det är mycket komik ändå.
Ja, men det är riktigt så där bröderna Dalton känsla från Lucky Luke. Alltså.
Det här att författaren är australiensare och alltså inte bosatt i den traditionella vilda västern, var någonting ni tänkte på när ni läste?
Nej. Alltså, eftersom jag har läst så mycket Lucky Luke, så tycker jag att western kan komma från, lika gärna komma från Belgien. Så jag har ingen aning om Morris och Boschini, eller vad de heter, någonsin satte sin fot i USA. Men jag tycker att de har ju liksom fått skildra jättebra. Så att det är, och den här western som man pratar om, den fanns väl inte riktigt på det sättet. Jag tror de pratade om det i det snedtänkta avsnittet, att den här western som skildras i alltså, hundratusentals böcker och filmer och tv-serier, har den funnits någon gång och hur stor del av historien var den egentligen?
Nej, den har vi inte där på det sättet, absolut inte, utan det är ju en samling skrönor som liksom man har byggt vidare på.
Ja, precis. Speciellt då, han, förmodligen har ju författaren antingen sett westerns eller läst tidiga western och blivit inspirerad, för att ja, han har ju inte, definitivt inte upplevt den. Och jag vet inte om du, Petersson, sa det för vi började spela in här, att ja, det finns ju inte en färgad människa eller något annat i den här boken, utan det är kulisser allting.
Mm, jo, precis, det var ju där vi pratade om det, innan inspelning. Det känns väldigt kuliss, det känns väldigt som, tycker jag, film och tv fram till mitten på 50-talet när Marshall Gruber började skriva böcker, hur de såg ut. Sen hittar han snabbt sin formel för att han ska skriva de här böckerna och köra på det i 40 år. Väldigt effektivt och begåvat på sitt sätt, helt klart.
Du som har läst lite fler av de här böckerna, är du med några amerikanska urinvånare någon gång?
Det förekommer att Bill och Ben råkar på det också, men det är inte varje bok, absolut inte, utan det är mindre än hälften, helt klart. De råkar även på afroamerikanska karaktärer också, som har rollen i böckerna, men de väldigt sällan de sticker ut och de dyker upp lite här och där, men det är sällan handlingen kretsar kring dem, så att säga. Men det är också väldigt sällan, eller aldrig än så länge, har stött på att ursprungsbefolkningen skulle vara de huvudsakliga skurkarna i någon av böckerna. Det händer ju inte heller. Utan det är i princip alltid en rik ranchägare som är elak eller något liknande. Hotellägare som vill göra sig själv ännu rikare.
Ja, det är ju definitivt något som känns igen från andra sådana tv-serier och sånt där. Så att ja, det är nog, kan vi nog se vart han tagit sin inspiration ifrån. Jag valde ju själv att tänka det, att han är australienare, så vi behöver inte sätta dem här i kontext liksom mot den riktiga historien liksom, att ja, det här är två från Texas, vad gjorde de under inbördeskriget, tror vi skiter i det. Det är inte viktigt här.
Ja, hade ni tänkt på något mer när ni läste boken?
Jag tänker ju på, det är också det här med det här att det går snabbt och beskrivningen hoppas över, men jag tycker det är jätteskönt att Marshall Gruber väljer att bara säga att ja, de har koltar eller Winchester-gevär. I vissa andra västernböcker så är ju författaren någorlunda kunnig om vapen och ska typ detaljerat beskriva hur det fungerar och vilket år det kom ifrån och om det var sydstatsarmén eller nordstatsarmén som använder det, och mycket sådana här detaljer som jag är totalt intresserad av. Jag föredrar att bara köra på handlingen och dra vidare. Det är befriande många gånger. Mm.
Ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Näst så gott som alla böcker blir bättre av att han sköt med geväret och inte han sköt med en 1984 Marlin 44 Magnum. Det tillför absolut ingenting.
Nej. Alltså jag tänkte på en sak, och det är ju att de här huvudpersonerna, de står ganska mycket i bakgrunden. De plockas fram lite grann när då och då, men de här diligensens passagerare och skurkarna är ju de som är de egentliga huvudpersonerna i den här boken. Det är väl för att det är 179:e boken i serien att man kanske liksom vet vad Bill och Ben skulle säga, så de är ofta liksom, de kör diligensen medan de som är i diligensen, man följer dem istället. Jag tycker, om man skulle göra någon undersökning av hur många sidor som huvudpersonerna har jämfört med hur många sidor de andra personerna har, så tror jag att de skulle, Bill och Ben har procentuellt sett många färre sidor än de andra. Kanske just för att de är så inarbetade hos läsarna.
Ja, jo, i den här boken så är det så, men jag skulle nog inte säga att den erfarenhet jag har av kronologin i Bill och Ben-böckerna och de jag har läst, ett 20-tal sådana, så är det nog mer Marshall Gruber. Han har en berättelse han vill berätta, eller som han ska berätta för att han har deadline. Och sen, Bill och Ben är väldigt användbara. De ska ju vara med i den här serien. Så att ibland så blir det liksom, okej, vi utgår från det. Och sen är det bara dem. Och mot skurkarna. Ibland så är det liksom det här att ja, de kan köra lite biroll så där, hjälpa till, styra upp saker och ting. För de är de stora hjältarna från Texas.
Ja, Texas är ju en återkommande där, att de allt är bättre i Texas helt enkelt.
Och så hur de använder mycket spanska ord. Bueno, muy pronto, amigo, hombre, sådär. Det är ju inte unikt för den här boken såklart, men det passar ju med Texas-kopplingen och western överhuvudtaget.
Ja, jag måste också säga att jag tycker det ser extremt malplacerat ut på, i den svenska översättningen, men det får man nog ta.
Yeah.
Där klipper vi bort, men jag måste hämta en laddare till laptopen här. Så inte den dör precis när som helst. Jag är strax tillbaka.
Ja, men då pausar vi lite grann.
Så spelar vi ledmotivet till High Chaparral.
Kan jag säga så kuriosa så under tiden här. Var, hur många här har varit på High Chaparral i någon form?
Tyvärr inte.
Inte jag heller.
Inte varit på något sånt där westernland.
Min familj åkte till Western Farm i, tror jag, Boden när jag var tonåring. Fast jag ville inte följa med för att jag tyckte att det var... Det var tuntigt, så jag var hemma och spelade Baldur's Gate 1 i 3 dygn utan att röra mig från datorstolen ungefär. Jag gick ner och vände en Billys panpizza om dagen ungefär. Och föräldrarna hemma undrade vad jag hade gjort, så jag har spelat.
Ja, vi är tillbaka.
Är vi tillbaka?
Pratar vi om?
Vi pratar om, om man har varit på High Chaparral i Småland. Ja, om inte du har varit där så är det nog jag till den enda. Det är vi två som varit där.
Jag har varit där. Jag var där i min ungdom, kanske 12-13 år, och yngre vuxen då. Som ung vuxen säger vi, typ kanske runt 20, och sen ja, för ett par år sedan då, som på ingång i medelåldern.
Jag var också där som ung också, för jag är faktiskt där i somras nu då med brorsbarnen. Så det är imponerande att de kan hålla igång. Så vad tyckte vi om boken?
Alltså jag tyckte det var kul. Alltså riktigt, riktigt kul och riktigt lättsmält. Jag kommer inte komma ihåg så mycket av den här boken i framtiden, men jag är glad att jag läste den.
Alltså det var en enkel och direkt läsning. Det var ett enkelt språk hela tiden. Det var handlingen, den var rak och enkel. Karaktärerna, de var som de var. Jag satt hela tiden och förväntade mig någon slags oväntad vändning. Att någon skulle avslöjas av någon annan eller något skulle hända. Men nej, det gick hela vägen och sen så var det bra.
Ja, jag tyckte det var kul och snabb och underhållande. Det är precis vad jag förväntade mig av en Bill & Ben-bok. Det är inte den mest underhållande Bill & Ben-boken jag läst. Men det finns även andra Bill & Ben-böcker som är lite tråkigare att läsa, som man inte bör prioritera.
Ja, det här måste ju ha varit uppskattat i raffel på den tiden då folk var mer svältfödda på underhållning. Helt enkelt. Och den levde upp till förväntningarna, skulle jag säga. Kul, ett bra ord. Det var ju många roliga små händelser och uttryck i boken. Sådär. Ja, det var roligt att läsa lite tvättäkta kiosklitteratur på det här sättet. Och även western då som genre. Så. Ja, och lära sig mer om den.
Mm. Håller med.
Om vi pratar om någon som vill ha något tips på någonting annat västernrelaterat för vidare läsning, så här spontant på rak arm.
Alltså jag tänkte på det här som Carl sa om weird western. Nu blev jag ju nyfiken, för jag gillar allting som är weird. Har du något bra? Topp 2, topp 3 weird westerns som jag läst?
Nej, inte egentligen. Det finns en serie som heter Golgotha som jag läste en del av. Den var helt okej. Det var den andra serien som jag läste alldeles nyss. Den påminner faktiskt lite mer om Bill & Ben i stilen här. Det finns nog mer i visuell form, om man säger så, och titta på exempel Briscoe County Jr. Fantastisk cowboyserie från 90-talet med Bruce Campbell i huvudrollen. Vi har nu kanske inte det är någon höjdarfilm, men Wild Wild West med Will Smith i huvudrollen och sånt där.
Just det.
Så sett. Men det finns lite skriv.
Ja, den har ju alltså element i den Will Smith-filmen. Det här är verkligen element som skulle kunna bli riktigt balla. Men jag tycker att, jag minns att den också känns rätt B på ett dåligt sätt när jag såg den. Och att den har fått kritik för det. men att den här stora liksom steampunk-spindeln som i slutändan var ju riktigt cool hade kunnat bli bra.
Ja, angående den så var det väl också vad jag hörde då på den tiden att de förstörde en västerstad, alltså en kuliss som hade använts under sedan 80-talet liksom, för att spela in många västernfilmer. Och de gjorde det så att det inte gick att använda längre, vill jag minnas.
Som sagt, så den kanske vi inte tipsar om. Men jag vill ändå tipsa om Lucky Luke. För om man inte har läst Lucky Luke så tycker jag ändå att... Jag har inte läst om Lucky Luke på länge, men jag skulle ändå säga att de är säkert roliga nu ändå. Alltså det finns mycket kul i de gamla belgiska serierna. Det kommer ju faktiskt nya Lucky Luke-böcker. Det kommer ju senast i fjol med manus och teckningar av Ralf König, om du känner till honom. En tysk serieskapare som mest har gjort serier om homosexuella män. Så det handlar det här om någon homosexuell cowboy, tror jag. Maskrosdalen heter den. Den kom ut i... den kom ut för 3 år sedan, så att jag är riktigt dåligt på tiden. 2021 kom det ut på svenska, 2023.
Ja, vi nämnde ju Weird Western som Carl pratade om. Det finns ju också under genren skräckwestern som anknyter lite grann till det. Och det har jag inte läst mycket av, men det finns ett svenskt rollspel. Vi har ju tagit upp lite rollspel tidigare som heter Det fördömda, som kom ut förra året, som jag kan rekommendera. Det är väldigt trevligt. Och sen finns det ju också det gamla västern som jag spelade på 90-talet, har ju kommit in i fjärde utgåva för några år sedan också, som också är väldigt trevligt för den som är intresserad av den biten av västerngenren med lite spelande.
Så, efter lite snabbt kolla så har jag faktiskt 2 Weird Western man kan läsa om man vill. Vi har den som jag faktiskt ska säga att den var kul läsning. Det är The Crossings av Jack Ketchum, som är, utspelar sig lite tidigare än vanlig västern, men det är liksom okult bakgrund, lite Great Old Ones och sånt där, som Weird Western ska vara. Mm. Den andra är Cold as Hell, den första boken i en serie av Rhett Bruno och Jamie Castle. Samma sak där, så den kan man kolla upp. Sen finns ju dessutom, vi har ju nämnt den här The Dark Castle, Revolvermannen, som jag nämnt tidigare här av King. Den klassas ju definitivt in i den genren.
Absolut.
Ja, om jag minns det rätt från förordet av den boken så säger han väl att i princip han har typ kastat ihop den under den gode, den fula och Lord of the Rings och kanske något mer i en gryta. Och så kom det därifrån.
Ja, jag minns någonting förordet, länge sedan jag läste den, men jag tror han skrev om att han såg på någon som Clint Eastwood Spaghetti Western på bio och slogs av liksom hur stort det kändes att se hans, alltså hans ansikte var så stort på skärmen, så att jag tror att ordet big är första ordet på första sidan, alltså det var ett ord big eller large eller något sånt där, om jag inte minns helt fel, och att han liksom fick någon overklighetskänsla av att det blev så stort när man hade så stor skärm. Sen vill han skriva något om det.
Sen gillar man serier så skulle du kunna säga Blueberry. Jag tror att han gett ut en ny utgåva nu, de första omgångarna inbundet. Europeisk, men fortfarande västern. Känd från Fantomen.
Ja, Fantomen som du nämnde tidigare var ju många västern-biserier. Och den biserien som skulle mest kunna liknas vid Bill och Ben är nog Ricochet, som har en liknande humor.
Absolut. Det har sheriffen och duellisten eller ganslingen Hipshot.
Ikonisk hjälte.
Har ni läst någon av de här Ben Hogan eller Morgan Cain som är så kända nordiska westerns?
Ja, jag har läst än så länge en Morgan Cain och en Ben Hogan. Och Morgan Cain är att föredra framför Ben Hogan. Nu har jag ju bara läst en av varje, men jag skulle säga att Morgan Cain är bättre litteratur. Men det är också mer detaljerat, mer hårdkokt än Bill och Ben. Det är ett par nivåer mer tillskruvat och mer kanske amerikaniserad, som man tänker. Lite vuxnare westernhistorier.
Jag har ju också läst första Fargo av John Benton. Och som också klass in, så även om det utbildade senare som västern då. Men jag vet inte, för min del så det var lite väl mycket konservativ gubbe över det.
Har vi några andra tankar eller funderingar kring västerngenren där vi har läst eller någonting annat? Eller ska vi börja runda av, tycker ni?
Jag tycker vi kan ta och runda av. Nej, som sagt, kul och fartfull bok. Glad att jag läste den.
Jag måste dock fråga en sak att tänka på nu. Sista delen av boken angående bokhållaren och det så kallade riviga fruntimret där. Någonstans, jag förstår vad jag menar där när de är framme på målet. Någonstans där kände jag att nu kunde jag inte hålla suspense of belief längre. Alltså det var lite väl, eller vad säger ni?
Jag har trollat fram en knarrig gammal plirande domare som ska lösa det bekymret med den stackars föräldralösa flickan som ingen vill ha. Ja, nej, det är lite väl.
Ja, men det var ett visst antal sidor att lösa det på, såklart. Och det gjordes väl någon mån, men det hade kunnat gjorts bättre och mer gediget.
Å andra sidan, där var det en oväntad vändning som jag inte hade räknat med.
Ja, då fick du den då, grattis.
Jajamän.
Är det några andra tankar som dyker upp, så, eller ska vi säga som vi brukar säga när vi ger upp avsnittet?
Det tycker jag vi gör.
Då gör det. Läs hårt.
Läs hårt.